Ska vi be en bön? Så. Tackar älskade Jesus att du är här just nu, Herre. Du som följer våra liv, Herre. Och du som vill leda våra liv, Herre. Du vill leda det vårt liv, Herre. På den väg som är din väg. På sanningens väg, Herre. Jag tackar dig att vi får befalla våra liv. Att få gå den vägen, Jesus. Välsigna var och en som är här, Herre. Jag ber här att du ska tala till oss, Herre. Och undervisa oss om vad du vill att vi ska gå, Herre. Och leda oss, var och en, Jesus. Amen. Temat för... Vad var temat egentligen? Det var du som...
Jesus är vägen, sanningen
och livet. Så var det. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det var det som var temat för hösten. Och det är ett väldigt bra tema. På många olika sätt. Förra gången så pratade vi om jag är. Och jag sa det att jag är var en förutsättning för vägen, sanning och livet. Det är alltså identiteten om vem Jesus är. Vem det är som säger de här orden. Som gör att det får en relevans. Det betyder någonting därför att det är Jesus själv som säger det. Om Johan skulle säga någonting åt det hållet så hade inte jag varit här, kan jag säga. Jag hade sprungit ut genom dörren och så hade jag tagit min bil och åkt hem faktiskt. Men han är en vis man så han säger ingenting sånt. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Och idag så ska vi prata lite om vägen. Vi alla har ju kommit upp lite i åldern, i alla fall jag. Ni andra är ju väldigt unga och fina och jag börjar bli gammal och grå. Men vi som har gått på vägen, vi vet ju att vägen inte alltid är så rak, eller hur? Vi får möta diverse svårigheter på vägen. Våran livsväg. Men det här att Jesus säger att jag är vägen, för det är det vi kommer stanna inför idag. Så säger han inte att han är en väg. Utan han säger att han är vägen. Och det är en väldigt viktig skillnad. För det finns många olika vägar. Det finns många olika religioner. Nu gör Jesus, han säger att jag är vägen. Det är ingen snack om saken. Du behöver aldrig tvivla på det. Han är vägen för ditt och mitt liv. För vissa är han i vägen. För att jag ska kunna gå på min väg. Och det finns ingenting som är så underbart i livet när Jesus får ställa sig i vägen för min väg. Det var faktiskt det som Paulus fick uppleva där. På vägen. Efter vägen. För att jaga dem som tillhörde vägen så var han själv på vägen. Och sen så fick han möta han som är vägen. Och han var faktiskt i vägen. Och i den stunden för Paulus så rasar allting. För han får möta honom som inte bara är vägen utan han är vägen, sanningen och livet. Och i mötet med honom så totalt så går hela Paulus liv sönder där. Allt som han hade byggt upp. Hela sin religiösa duktighet och doktriner och koll på läget och allt det här som man hade liksom byggt upp. I ett enda nu så gick det åt pipan. Han var i vägen. Och det är min bön i mitt hjärta att Jesus gärna får ställa sig i vägen för mig. För att det är han som ställer sig i vägen. Så att jag får följa honom på vägen. I Jesaja 53:6 så står det så här: vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men så slutar det inte där, utan det fortsätter. Men all vår skuld lade Herren på honom, Jesus Kristus. För när du och jag går vår egen väg, då kommer det hända någonting med oss som är fientligt mot Gud. Därför att Jesus själv står inte i centrum, utan det är min väg och där jag vill gå. Men det finns försoning. Det finns upprättelse. Det finns förlåtelse. Och det är därför det här är alltså något fantastiskt budskap till dig och mig, att det finns förlåtelse för våra tillkortakommande. Det finns tröst på den här vägen. Det finns hjälp. Men när vår egen väg går före den vägen som egentligen skulle varit vår väg, det är då livet blir utöver svårt än vad det redan är kanske. Vi ska nu gå tillbaka till där vi pratade om förra gången. Vi pratade om Israels folk, hur de hade kommit till Egypten. Och de ropade Gud. Och Gud befriade dem. Jag är befriade dem ut ur Egypten. Och farao gjorde ju allt för att de inte skulle kunna lämna det landet. Men det var förgäves. Han var tvungen att släppa dem. Varför då? Jo, därför att de hade tagit sin tillflykt till Gud. Och det gick inte att hålla dem kvar. Det var helt omöjligt. Utan nu skulle de på vandra på en väg. En ny väg. En väg som skulle leda i slutändan till det utlovade landet. Jag tänkte att vi ska läsa lite ifrån andra Mosebok här. Det är lite intressant här vad som händer. Andra Mosebok 13 och 20 och 22. Det var ju så här att farao var ju tvungen att släppa dem här för att Gud hade skickat på honom så mycket olika flugor, och det var gräshoppor och det var lite annat sånt där. Och så var han tvungen att släppa dem. Och sen har de tagit sig ut. Och sen står det så här i vers 20. Sedan bröt de upp från Sukkot och slog läger i Etam på gränsen till öknen. Herren gick framför dem om dagen i en molnstod för att visa dem vägen, och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt. Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen, och inte heller eldstoden på natten. Nu hade man börjat vandra på den väg som Gud hade tänkt. Och vad är det som händer då? Jo, Gud befinner sig på dagen, så vill han leda dem genom sin molnstod. Kan du tänka dig, du går ut i öknen och så plötsligt ser du liksom en molnstod liksom som du ska följa efter, va, så här. Och så leder han dem där de går. Och när det blir mörkt och mörkt, då är det eldstoden som tar vid istället. En eldstod som går så här. Visst är det fascinerande? Att han inte bara liksom... För du kan ju tänka sig vilken stor omställning det måste varit för dem. De har bott i Egypten i 430 år. Nu ska de ut i öknen plötsligt. Och vad finns det i öknen? Ja, sand. Och kanske någon växt. Det var kanske en sån här steppökning, så det kanske inte var en Sahara kanske, men det var inte så mycket man kunde göra där ute, eller hur va? Så tänkte jag vilket stort steg det var från att gå ifrån det här landet där de hade faktiskt köttgrytor och de hade sina lökar och de hade det här. Ja, sen blir det väldigt svårt förstås, för farao hade gjort det svårt för dem. Men alltså ute i öknen där ingenting finns, där ingenting bor. Och Gud leder ut dem dit för att de ska ta sig till landet dit han har lovat dem. Så molnstoden får leda dig och mig ut i öknen där ingenting växer. Där faraos hela och Egyptens alla fina grejer de har där borta. Får man lämna det? Och så får man beledd av molnstoden och eldstoden. Problemet var bara det att farao hade ändrat på sig. Han sa åt dem, ja, okej, ni får lämna er. Spring iväg, jag är trött på er. Så de sprang iväg, eller de lämnade Egypten. Men sen så får han en idé. Hur kunde jag lämna dem där? Jag hade ju massa nytta av dem. De kunde arbeta för mig och göra det jag ville att de skulle göra. Och nu har de sprungit iväg. Så vad farao gör då? Det är att han tar sina ryttare och han tar sin armé och nu ska han springa efter på ryttare efter Israels folk som hade gått ut i öknen. Ledda av molnstoden och eldstoden. Nu kommer egyptierna och man står där. Ni känner ju till historien antar jag. Ni är ju tillhör ju pinsväckelsen i Sverige va? Så ni känner till vad som hände va? De står där nu inför det där havet som ingen kunde komma över. Och så kommer egyptierna. Kommer där. Full fart. Och de blir så skräckslagna. Och jag kan bara säga det, jag förstår dem. Farao var på väg att ta tillbaka dem i landet till Egypten. Fast nu var det bara ett problem, eller ett ganska stort problem i alla fall för farao. Det var det att den här stoden som ledde dem ställde sig mellan faraos armé och israeliterna. Så de kunde inte komma åt dem. Gud beskyddar dig och mig när vi går på vägen. Livet kanske inte alltid går som man tänker och vill. Men Gud beskyddar dig och mig. Även när vi fruktar och tycker att ja, det här var jobbigt. Men Gud beskyddar dig och mig. För han tänker föra dig och mig in i hans eviga land. Och ingen kan förhindra det att ske. Gud säger åt Mose, räck ut din hand. Räck ut din hand. Och havet börjar dela på sig. Du kanske har kommit fram till ett rött hav i ditt liv, vad vet jag. Du tycker att det är svårt för du är trängd. Och du ser ingen lösning på problematiken i ditt liv. Det finns ingen som hjälper. Jo, du ser farao där borta. I horisonten. Men Gud säger till Mose, räck ut din hand. Och då händer någonting som totalt förändrar hela situationen. Havet delar på sig. Har du sett det någon gång? Jag har i alla fall inte sett det. Hav delar inte på sig. Men det gjorde det nu. För nu var det en man som hette Mose som räckte ut handen och delade havet på sig. Gud förde dem genom havet. Bort ifrån faraos armé. Därför att han inte bara lämnar folket där, utan han har omsorg om dem. Han älskar dem. Så han för dem genom havet. Och sen så tänker ju så här farao, ja. Har de kunnat gå genom ett hav ska jag också kunna klara av att göra det. Så han hänger ju på. Det var bara det att då, efter att de har kommit över så, ja. Så slår ju havet igen, eller hur va? Och så har Gud förintat farao och hans armé. Vilken klang och jubel det blev sen på slutet där efter det. Kan man tänka det? Alla israeliterna tittar tillbaka så ser de liksom farao simma omkring. Nej, han kunde faktiskt inte simma, jag tror inte det. Gud besegrade Egypten och hans armé. Och det var en sån lovsång och tack till Gud för det. För nu rådde det ingen tvivlan om att det var Gud som hade befriat dem. Det var helt klart att han hade befriat dem från Egypten. Vilken seger! Det var verkligen en seger. Vi ska följa de här lite vidare. Vi ska gå till 32 kapitlet i Andra Mosebok. Och då har de kommit fram till Sina i berg. Och Mose, han har gett sig upp på berget. Och han har varit där nu ett tag tillsammans med Gud. Och så läser vi från första versen. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades det kring Aaron och sa det till honom, kom och gör oss en gud. De ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Då sa Aaron till dem, ta guldringarna som era hustrur och era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aaron. Han tog emot guldet och gjorde det av det en gjuten kalv som han formade med en mejsel. Och det sade, detta är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aaron såg detta byggde han ett altare framför den och utropade, imorgon är det en Herrens högtid. Nästa dag steg det upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket slog sig ner för att äta och dricka och sedan steg det upp för att förlusta sig. Intressant. Jag funderar på, med tanke på allt det som Gud hade gjort för dem, så hade de, nu verkar det som den här Mose, och som han har ju försvunnit bort. Han har gått upp till berget och han har varit borta. Han var borta för länge. Jag har inte sett till honom på jättelänge. Så nu måste vi hitta på någonting. Vi måste få en förklaring på att vi befinner oss där vi befinner oss. Vi befinner oss i öknen och vi har tagit oss ut ur Egypten. Och den där Mose, han verkar ha försvunnit, så att vi får ta tag i det här själva. Vi får göra någonting åt situationen. Och de kommer till Aron och de säger: kom lilla Aron, så ska jag prata med dig. Kan inte du göra oss en gud? En gud som har fört oss ut ur Egypten. Och jag kan inte se någon tvekan hos Aron. Han köper det direkt. Ja visst, självklart ska ni få det ni önskar. Här är er gud. Och så samlar han in guldet från folket. Han gjuter den här kalven, ställer upp den där. Nu är det eran gud som ni ska följa. Det är en gud som har fört er ut ur Egyptens land. Hur kan det gå så fel? De hade ju inte glömt av att de blivit utförda ur Egypten. Och det var ju inte kalven med. För den har ju kommit till just nu. Men ändå så tyckte de det. Ja, är det inte så i alla fall att den här kalven har fört oss ut ur Egypten i alla fall? Och så börjar man tillbe den. Man börjar ära kalven. För den såg ju så fin ut. Den var gjord i guld. Och så skulle man ha offrat till den. Och högtid. Och sen så var det glädje och jubel igen. Problemet var att det var inte glädjen i Gud. Det var ingen glädje i honom som hade verkligen fört dem ut i land. Utan man glädjde sig i något annat. Man hade satt sina hjärtan till något annat och glädjade sig istället. Man började engagera sig i något annat. Man tänkte: vi måste lösa det här. Vi måste ju ha någon som leder oss. Någon som för oss vidare ut i den här öknen. Och då måste vi göra oss en kalv. Av guld. Detta är din gud som har fört dig ut ur Egypten. Vi ska gå lite vidare. Vi ska gå till Kungaboken och läsa också. Då rör vi oss cirka 250 år senare. Minnet av Egyptens uttåg fanns kvar i folksjälen hos Israels folk. Jag tänkte vi skulle läsa lite från första Kungaboken 12 och 25. Vi ska se här hur vi läser det här. Och vi pratar om en man som heter Jerobeam. Han var en tjänare till Salomo. Vi kan läsa från den 25 versen. Jerobeam befäste Sikem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han och befäste Penuel. Jerobeam tänkte inom sig: nu kan riket komma tillbaka till Davids hus. Ty om folket drar upp till Herrens hus i Jerusalem för att offra, kan folket i sitt hjärta vända tillbaka till sin herre Rehabiam, judakung, då dödade mig och vände tillbaka till Rehabiam, judakung. Sedan kungen hade rådgjort om detta lät han göra två kalvar av guld och sa det till folket: nu får det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ut ur Egypten. Han ställde upp den ena kalven i Betel och den andra i Dan. Detta blir orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram för den ena av dem. Han byggde också upp offerhöjdshus och gjorde alla slags män ur folket till präster, sådana som inte var leviter. Jerobian anordnade en högtid på 50 dagen i 8:e månaden, lik högtiden i Juda, och gick då upp till altaret. Han gjorde detta i Betel för att offra åt de kalvar som han hade låtit göra. De män som han hade gjort till offerhöjdsplatser lät han göra tjänst i Betel. Till det altare som han hade gjort i Betel steg han upp, alltså upp på den 15:e dagen i den 8:e månaden. Det var den månad han själv hade valt. Han anordnade då en högtid för Israels barn. Och det steg upp till altaret för att tända offereld. Det känns nästan som det här är en favorit i repris. Fast inte var det förstås. Nu hade Jerobian, då har han skapat två kalvar. För han ville förhindra Israels barn att gå upp till Jerusalem och tillbe. Tillbe Gud, för han visste att det skulle innebära att hans regering skulle falla. Eller hans mandat skulle falla. Och de skulle nog döda honom, säger han. Men nu hade han ställt upp de här kalvarna. En i Betel och en i Dan. Och den i Dan, den ligger väldigt långt upp. Den ligger 150 kilometer från Jerusalem ungefär. Och dit skulle man gå. Och då tar det ganska lång tid att åka dit med bil. Men det hade de inte på den tiden. Så man fick gå de här 150 kilometrarna. Och det var man ville gå och göra. För att komma till den här kalven och tillbe den. Detta är kalvarna som har fört det ut ur Egypten. Och jag tror att man tänkte, ja, då hade man inte lärt sig någonting konstigt. För nog kommer man ihåg det som Mose hade, eller det som hände på berget Horeb. Nej, nu hade de kommit och sagt upp två nya kalvar. 250 år senare i och för sig, men de hade satt upp en där och en i Betel och en i Dan. Och nu ska ni komma och så ska ni tillbe dem. För upp till Jerusalem ska ni inte gå och offra någonting. Det blir väldigt viktigt. Och han tillsatte präster också. Ur folket. Och de var ju inte leviter. Det var ju leviterna som var prästerna. Som Gud hade utsett. Men nu hade han tagit vem som helst och satt, ja, men du ska vara präst. Och det måste ju kännas väldigt bra att få den här positionen. Vilket fint erbjudande att få bli präst. Ja, ja visst, det är klart jag ska göra det, självklart. Och så blev avfallet av Israel än en gång på de här kalvarna. Vi ska läsa Nehemja också. Han ger en ytterligare en bild av det hela. 9:18. Så säger han så här: fastän det gjorde sig en gjuten kalv och sade: detta är din Gud som har fört dig ut till Egypten. Och de gjorde sig skyldiga till stora hädelser. Men i din barmhärtighet övergav du dem inte i öknen. Molnstoden vek inte ifrån dem om dagen, utan du ledde dem på vägen. Och eldstoden upplyste om natten vart de skulle gå, den väg de skulle gå. Din gode ande gav du för att undervisa dem. Ditt manna nekade du dem inte deras mun, och vatten gav du dem när de törstade. I 40 år försörjde du dem i öknen, så att ingenting fattades dem. Deras kläder blev inte utslitna och deras fötter svullnade inte. Sån är Gud. Du kan ju tänka dig. Kan tänka dig vilken sorg det var i Guds hjärta. När guldkalvarna kom upp. När man ljög och sa: ja, de här kalvarna, det är de som har lett er ut ur Egypten. Det är de som har befriat er. Gud hade med sitt eget hjärta sagt att jag ska vara er krona. Jag ska leda er. Med molnstoden på dagen. Med eldstoden på natten. Men Gud, han är en nådefull Gud. Så han förlåter. Han förlåter avfallet. Han förlåter hädelsen. Och det liv som de levde i Israels barn där. Därför att han är Gud. Vägen som Israels folk gick, gick inte som Gud ville, som Gud hade tänkt. Men han slutar inte för det. Därför att han har någonting som är genuint, och det är hans kärlek till oss människor. Han älskar människan. Han älskar dig och mig. Och han vill leda dig och mig på vägen. Han vill leda ditt liv där han får vara den som för dig vidare. Och där du och jag inte ska låta oss fascineras och ledas bort till att fascineras av några kalvar. Några guldkalvar. Har du en guldkalv hemma? Han är trofast och nådig. Vad Gud säger, eller vad Mose gjorde när han kom ner från berget. Vad gjorde han? Jo, han tog den här kalven och han kastade den i elden. Han kastade den i elden för den skulle förgöras. Det fick inte finnas några avgudar. För det är Herren Gud som har fört oss ut i Egyptens land och ingen annan. Det finns ingen annan Gud. Det finns ingen annan som kan leda oss, dig och mig, på den väg som är sann och riktig. Han är vägen. Jag är vägen, trofast och nådig. Men det är så lätt att man tappar blicken mot den här molnstoden. Därför att den här kalven kommer lätt in. med sitt guld. Och så viker man av ifrån Gud. Har du gjort det någon gång, Lasse? Ja, visst. Självklart. Men Gud har sagt åt mig varje gång att du måste ta din kalv och så måste du lägga den på elden för den ska förstöras. För jag vill leda dig. Och jag vill att du ska göra det av med alla avgudar. För jag vill vara din herre. Livet som jag kommer leda dig på kommer kanske inte alltid, den vägen jag kommer leda dig på kommer kanske inte alltid vara lätt. Men den kommer vara sann. Gud, Jesus Kristus, han säger: om någon vill följa mig så tar han sitt kors. Han tar sitt kors och följer mig. För detta handlar om din och mitt hjärtas relation med Gud själv. När våra kärlekar till olika slags typer av kalvar, när det får styra oss, när det får vara fascinationen i vårt liv, då kommer vi gå vilse. Då kommer vi gå vår egen väg. Men Herren, han vill att vi ska säga: nu Herre, nu vill jag slänga den här kalven i mitt liv. Den vill jag slänga på elden. För nu vill jag följa dig, Herre. Jag är trött att följa på alla de här kalvarna. För jag har insett att det här är ju ingenting bra. Herre, befria mig från de här kalvarna. Ja, Herre. Ja, det ska jag göra, säger Herren. Och nu ska jag föra dig in i det land som flödar av mjölk och honung. Men så länge kalven finns där, då kommer den vara styrande i våra liv. Gud vill ha ditt och mitt hjärta. För han älskar oss. Hade han inte älskat dig så hade han inte brytt sig om du hade gett honom sitt hjärta eller inte. Vi kan ju bara se på de här två makarna. Om inte han öppnar sitt hjärta för henne och hon inte öppnar sitt hjärta för honom, då blir det inte mycket till gemenskap. Det blir ingen genuin gemenskap. Han måste slänga bort lite av sin tid som han hade för sina egna grejer bara innan han träffade henne, för att investera tiden i henne istället. Det är mycket bättre. Det är mycket bättre. Och så får han slänga ut kalven. Han får slänga ut kalven. Tack Jesus, att du Herre vill leda oss Herre på din väg Herre. Och den vägen Herre kanske inte leder hela tiden efter det som vi tycker är jättebra Herre. För du leder oss ut till öknen Herre. Du leder oss ut i ökning därför att du vill visa oss vem du är. Du vill leda oss bort från alla kalvar, Herre. Till att älska dig, Herre. Och bara dig, Herre. För du är vägen som du vill att vi ska vandra på, Herre. Och du har sagt att jag kommer vara med dig. Jag kommer gå framför dig i molnstolen om dagen. Och jag kommer gå framför dig om natten med eldstolen. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Det finns ingen annan som kan frälsa dig och mig. Inte ens våra egna händer. Eller allt vårt guld. Eller alla dina pengar. Eller vad det nu kan vara. Det är tomhet. Det är lögn. Det finns bara en Gud. Som har fört dig ut ur Egyptens land. Det finns bara en Gud. Hans namn är Jesus. Jag är. Det jag är som är Gud. Det är mig ni ska följa, säger Herren. Jag är er Gud. Med evig kärlek har jag älskat er. Med evig kärlek har jag älskat er. Och Herren säger, jag ska rena er från all er synd. Jag ska torka tårarna från era ögon. Och ni ska få komma och ni ska få tillbe mig. Tack Jesus. Ska vi ställa oss upp lite? Vi kan blunda och så kan vi... Jag vet inte. Det är bara du själv som vet. Om du har en kalv i ditt liv. Där fascinationen över något annat. Där du har tappat blicken mot honom. Där man har sänkt blicken. Och låter sig fascineras av kalven. Guldkalven. Det är Herren som är Gud. Det är han som är din Herre och Gud. Vill du kasta din kalv in i elden så att den förstörs? Det är det som tar plats i ditt liv som gör att relation med Gud den krymps. Och den blir ganska ointressant. Vill du kasta in den? Det är en otrolig befrielse att få kasta in kalven i elden. För den brinner upp. Och hans härlighet kommer ta plats i ditt liv. Han kommer leda dig. Han kommer beskydda dig. För Egyptens kalvar kommer inte ha intång i ditt liv längre. Och det finns någon här inne som upplever att ja herre, jag vill kasta din kalven in i elden herre. Jag vill följa dig herre. Res din hand. Res din hand. Herren välsigna er. Herren välsigna er. För det kommer en ny tid. När kalven kastas in i elden. Då kommer du få en annan Gud. Jo, han som har fört ut ur Egypten. Han som har fört ut Egypten. Det är han du ska tillbe. Det är han du ska ära med ditt liv. Ni tillhör inte er själva längre. Utan det är jag som har dött och uppstått för dig. Jag älskar dig. Jag vill vara i ditt liv. Med månstoden. Med eldstoden. Tack Jesus. Tack för nåden här. Tack för förlåtelsen här. Tack för upprättelsen Jesus. Tack Jesus. Att du är densamma igår, idag och i evighet Herre. Tack att du vill öppna våra ögon Herre till att se att det är du som är frälsaren Herre. Och jag behöver ingenting annat i livet Herre. Jag får göra mig av med alla kalvar. Allt guld Herre. Jag kommer till dig. Med dig Jesus. Och du förintar dig Herre. Du gör någonting som är nytt i mitt liv Herre. Där jag får gå ledd Herre av din ande. Dag som natt. Jesu namn. Jesu namn.